Visst är det härligt att få ägna tid åt ett speciellt brev. Jag upplever det i alla fall väldigt givande. Vi håller på med första Petrus brev och vi är fortfarande i det första kapitlet. Och vi ska fortsätta där idag och låta evangeliets underbara sanningar träffa våra hjärtan gång på gång på gång. Tills vi blir helt uppfyllda av evangelium så att vi kan verkligen kalla oss för ett evangeliskt folk och en evangelisk rörelse. Låt oss läsa då första Petrus brev 1 och 8 till 12 och vi stannar inför verserna 10, 11 och 12. Honom älskar ni utan att ha sett honom och fastän ni ännu inte ser honom tror ni på honom och jublar över honom i obeskrivlig himmelsk glädje då ni nu är på väg att vinna målet för er tro, era själars frälsning. Det var denna frälsning som profeterna sökte och forskade efter, de som profeterade om den nåd som ni skulle få. De undersökte vem eller vilken tid Kristi ande i dem visade på, när han förutsade Kristi lidanden och den härlighet som skulle följa. Och det blev uppenbart för dem att det inte var sig själva utan er de tjänade med sitt budskap. Detta har nu förkunnats för er genom dem som i den helige ande sänd från himlen predikade evangeliet för er. Och detta önskar änglarna att få blicka in i. Med Guds ord öppet framför oss, låt oss förenas i bön. Fader, vi ber att du ska tala till oss genom ditt ord. Att du skulle låta den helige ande drabba våra hjärtan med full kraft. Och göra ordet levande och verksamt för oss och i oss. Att det skulle få rusta oss. Att det skulle få fylla oss med en längtan att gestalta det och leva ut det på alla sätt som bara möjligt är. Ledda av din helige ande. Herre, vi ber att både insikt och beröring skulle få komma över oss just nu när vi är samlade inför dig och inför ditt tilltal. Tacka dig för den helige ande som har inspirerat skrifterna. Så att vi ska veta vart vägen går. Ditt ord är våra fötters lykta och ett ljus på vår stig. Och vi tackar dig för det och ber i det namn som är över alla andra namn. Namnet Jesus Kristus. Amen. Ja, det var denna frälsning. Så börjar vår text. Denna frälsning. Frälsning är inget vagt begrepp i Bibeln. Det är någonting definierbart. Det är någonting som går att identifiera. Någonting med ett mycket, mycket specifikt och icke-förhandlingsbart innehåll. Frälsning är inte något allmänt, utan frälsning är någonting alldeles särskilt. När Gud säger jag kommer med frälsning, när Gud säger jag frälser, då är det någonting alldeles tydligt, alldeles specifikt som han ämnar göra. Och vi skulle kanske kunna bli lite lockade här och tänka oss att det är bara en del av frälsningen som Petrus tänker på här. Eftersom han i versen tidigare har skrivit om att vi står inför målet för vår tro, våra själars frälsning. Och att det då skulle bara handla om den sista fasen i frälsningen. Alltså det som handlar om fullkomningen och kroppens förvandling och vår ingång i himmelriket. Och han har också tidigare skrivit om den frälsning som står beredd att uppenbaras i den sista tiden. Men jag tror att vi gör ett misstag om vi tänker en begränsning. För det är med största sannolikhet så att när Petrus säger det var denna frälsning som profeterna sökte och forskade efter. Att han då menar hela frälsningsbegreppet. Både den frälsning som sker när vi blir födda på nytt och förklaras rättfärdiga av tro. Den frälsning som verkar i oss när vi helgas och ges kraft till att leva liv i seger över synd. Men också slutfasen som vi tidigare nämnde. Alltså hela frälsningen. Och varför jag tror det är nämligen helt enkelt för att profeterna sökte och forskade och profeterade om just hela frälsningen. Hela den nåd som vi skulle få. Och den innersta kärnan i frälsningsbegreppet, den finns så oerhört starkt förklarad i all sin enkelhet i Matteus 1 och 21. Där står det i ängelns tilltal till Josef om Maria. Det står så här: hon ska föda en son och du ska ge honom namnet Jesus. Ty han ska frälsa sitt folk från deras synder. Detta är vad frälsningen handlar om först och främst. Frälsning från synden. Frälsning från synderna. Paulus vet det, han säger, ni har hört det sanna budskapet, evangeliet om er frälsning. Petrus och Johannes visste det när de förkunnade i apostlagärningarna. I inget annat namn under himlen finns det frälsning. Namnet Jesus, namnet över alla andra namn. Namnet Jesus betyder ju faktiskt Herren frälser. Så, för att frälsa oss från våra synder har Kristus kommit. För att frälsa oss från våra synder har Jesus dött. För att frälsa oss från våra synder har Jesus uppstått igen. Och för att vi för evigt ska vara frälsta från våra synder så sitter Jesus på Faderns högra sida idag. Och manar gott för oss. Manar gott för oss ständigt i sina förböner. Halleluja! Det är inte konstigt att Hebreerbrevets författare kallar det för en så stor frälsning. Det var denna frälsning som profeterna sökte efter. Frälsningen har såna oerhörda dimensioner. Vi behöver bara påminna oss om några. Frälsningen kommer ur ett evigt rådslut. Paulus skriver att innan världens grund blev lagd så utvalde han oss i Kristus Jesus för att vi skulle få stå heliga och fläckfria inför honom i kärlek. Det står i Efesierbrevet 1. Och i Romarbrevet 8 kan vi också läsa de som han i förväg har känt som sina. Och det här har vi varit inne i tidigare budskap. Så vi behöver inte fördjupa oss så mycket i det. Men frälsningen, det är inte Guds ambulansutryckning där han reagerar på någonting oförutsett. Nej, nej, nej. Det är inte sådär, ups, nu föll de tydligen i synd. Hjälp, vad ska vi ta oss till? Vi får försöka ordna upp det här. Finns ingenting sådant i skrifterna. Frälsningen är ett evigt rådslut. Gud utför allt i enlighet med sin vilja och sitt beslut. Hans rådslut, hans eviga plan var att frälsa sitt folk från deras synder. Men frälsningen är också profeterad genom tiderna. Och jag tycker det här är så oerhört intressant. Att Kristi ande i gamla testamentets profeter talade om denna frälsning. Den helige ande fanns i gamla testamentet. Och här blir det väldigt tydligt att han också uppträdde som Kristi ande. Har ni märkt det? När profeterna som skulle komma att skriva ner gamla testamentets skrifter, gamla testamentets uppenbarelse. När gamla förbundets profeter profeterade så gjorde de det. Varför då? Jo, för att Kristi ande i dem hade visat på Kristi lidanden och den härlighet som skulle följa. De fick uppenbarelse om evangeliet i gammaltestamentlig version, om man säger så. Paulus säger ofta att evangeliet är en hemlighet som inte har uppenbarats i tidigare släktled. Och det är helt riktigt. För i jämförelse med den härlighet som bryter fram när evangeliet så att säga demonstreras i sin fullhet i Jesu Kristi person. I jämförelse med det så kan man inte säga att gamla förbundets profeter hade en motsvarande eller en lika tydlig eller stark uppenbarelse. Men det är helt ofrånkomligt så att Jesus Kristus, han är föremålet för de gamla förbundets, för det gamla förbundets profetior. Hur kan jag säga det? Jo, för Jesus Kristus själv talar om detta i Lukas 24. Den kända berättelsen som vi ofta återvänder till. Emmausvandrarna. När Jesus efter sin uppståndelse slår följe med dessa män som är på väg bort ifrån Jerusalems larm och oro till en liten landsbygdsby, Emmaus. Och då säger Jesus bland annat så här i Lukas 24 och 25. Så oförståndiga ni är och tröga till att tro på allt som profeterna har sagt. Lägg märke till detta, allt som profeterna har sagt. Petrus skriver i sitt andra brev att ingen profetia i skriften har kommit till genom egen utläggning. Lägg märke till att Petrus kallar hela skriften för profetisk. Varje del av Gamla testamentet är profetia. Drivna av Guds ande, ledda av Guds ande har människor talat vad de har fått från Gud. Därför kan Jesus säga, vi ska tro på allt som profeten har sagt. Och vad menar han att de har sagt då? Jo, de håller på att tala om Messias, om hans lidande och hans uppståndelse. Och Jesus fortsätter. Måste inte Messias lida detta för att gå in i sin härlighet? Och så kommer en mycket, mycket viktig vers. Lukas 24 och 27. Och han började med Mose och alla profeterna och förklarade för dem vad som var sagt om honom i alla skrifterna. I första Mosebok är han kvinnans säd. I andra Mosebok är han klippan. I tredje Mosebok är han offerlammet. Och i fjärde Mosebok är han kopparormen. I femte Mosebok är han profeten. I Josua är han härföraren. I domarboken är han Herrens ängel. I Rut är han återlösaren. I Samuels böckerna är han Davids ättling. I kunga- och krönikeböckerna är han den konung som är större än Salomo. I Esra är han Herrens goda hand. I Nehemja är han murbyggaren. I Ester är han den osynliga försynen. I Jobb är han förlossaren. I Saltaren är han den kommande Messias. Och i Ordspråksboken är han visdomen. I Predikaren är han sanningen ovan solen. Och i Höga visan är han Sarons ros. I Jesaja är han underbar i råd, väldig Gud och evig fader. Och i Jeremia är han Herren vår rättfärdighet. I Hesekiel är han härligheten och i Daniel är han stenen som uppfyller jorden. I Hosea är han den trogne maken och i Joel är han rytandet från Sion. I Amos är han altarhornet och i Obadja är han ödmjukaren. I Mika är han Israels evige härskare. Och i Nahum är han gömstället. I Habakkuk är han Herren i sitt heliga tempel. I Sefania är han Herren mitt ibland oss. I Haggai är han nationernas hopp. Och i Zakaria är han den sårade bland vänner. I Malaki är han rättfärdighetens sol. I Matteus är han judarnas konung. I Markus är han Herrens tjänare. I Lukas är han människosonen. Och i Johannes är han gudasonen. I apostlagärningarna är han den förföljde församlingsbyggaren. I Romarbrevet är han rättfärdiggöraren. I första Korintierbrevet är han den förstfödde från de döda. I andra Korintierbrevet är han den outsägligt rika gåvan. I Galaterbrevet är han Abrahams säd. I Efesier brevet är han huvudet för församlingen. I Filipperbrevet är han försörjaren. I Kolosserbrevet är han den främste i allt. I första Thessalonikerbrevet och i andra Thessalonikerbrevet är han den kommande konungen. I första Timotheus brev är han Gud uppenbarad i köttet. I andra Timotheus är han den rättfärdige. I Titus är han det välsignade hoppet. I Filemon är han slavens frihet. I Hebreerbrevet är han överste prästen. Och i Jakob är han domaren som står för dörren. I första Petrus brev överherden. I andra Petrus brev morgonstjärnan. I första Johannes brev förespråkaren. I andra Johannes brev är han vittnesbördet. I tredje Johannes brev är han välgången. Och i Judas kommer han med tusenden av heliga, och i uppenbarelseboken är han kungars kung och herrars herre. Ja, kanske det där kan hjälpa oss att förstå vad Petrus menar när han säger, denna frälsning var det som profeterna sökte och forskade efter. De som profeterade om den nåd som ni skulle få. Tänk, allt detta arbete är nedlagt. All denna nåd är utgiven för vår skull. Oh, vad privilegierade vi är som nya förbundets folk. Som får leva, inte i det som var fördolt, utan leva i det som är uppenbart och som har gjorts kunnigt inför hela världen. Och det är vår nästa punkt här egentligen. Det står ju så här att den härlighet som skulle komma, Kristi lidanden, Kristi uppståndelse från de döda, det uppenbarades för dem. Men det blev också uppenbart för dem, står det här, att det inte var sig själva utan oss. Nu läser jag oss även om det står er här, för det är ju riktat till församlingen. Det var oss de hade tjänat med sitt budskap. Frälsningen har varit lika i alla tider. I gamla förbundets tid så blev man rättfärdiggjord. Man blev frälst av nåd genom tro. Och tron gällde Gud och Gud så som han uppenbarar sig i Kristus. Men naturligtvis var det den kommande Kristus i alla de här förebilderna, i prototyperna, i händelserna som Israel fick gå igenom, i allt detta, så som han uppenbarade sig, det var honom tron gällde. Men så står det att han har blivit uppenbar, det blev uppenbarat för dem. Och denna uppenbarelse har nu förkunnats för er genom dem som i den helige ande har predikat evangeliet. Så det som uppenbarades har nu lyfts fram i ljuset och fått sin, så att säga, fulla lyskraft. Och det här är någonting helt fantastiskt. Frälsningen har som sagt alltid varit densamma i gamla och nya testamentet. Men Jesus ger nytt ljus över alla gamla testamentets profetior. Guds uppenbarade sanning nådde så att säga ett mäktigt och strålande klimax, en höjdpunkt, när Kristus Jesus gick på jorden. Och vi kan se det här väldigt, väldigt tydligt i Hebreerbrevets första kapitel. Följ med mig till Hebreerbrevet, det allra första kapitlet, så får vi höra mer om det här. Så här står det. Sedan Gud i forna tider många gånger och på många sätt hade talat till fäderna genom profeterna, där har vi det igen, har han nu i den sista tiden talat till oss genom sin son. Så lite längre fram står det, sonen utstrålar Guds härlighet och, lyssna, uppenbarar hans väsen och uppehåller allt genom sitt mäktiga ord. Samme Kristus som verkade med sin ande och uppenbarade vad som skulle ske har nu uppenbarats i full styrka för dem som ser Kristus vandra på jorden. En teolog och predikant som heter Walter Chantry har skrivit någonting fantastiskt om Hebreerbrevet 1. Detta som har blivit uppenbart, detta som har nu har förkunnats. Han skriver så här. I Jesu Kristi person har all uppenbarelse gjorts fullständig med dramatisk plötslighet. Guds son förkroppsligar allt vad fadern har att säga till människan. Ingenting nödvändigt hölls tillbaka för senare tider. Ingen högre uppenbarelse är tänkbar. Kristus är den ultimata sanningen och uppenbarar den till fullo. Han är faderns strålglans personifierad. Alla slöjor har fallit. Han är den uttryckliga återspeglingen av faderns person, helt och fullkomligt uppenbarad. Han är glansperioden eller den sista anhalten i fullbordandet av Guds budskap till människor. Hebreerbrevets första kapitel andas oreserverad slutgiltighet. Kristus, Guds son, är uppenbarelsens grand final. Så skriver Walter Chantry. Vilken hyllning till Kristus Jesus. När Jesus träder fram, då träder också den fulla uppenbarelsen fram. Åh, vilken förmån vi har som äger både gamla och nya testamentets skrifter. Skriften är sannerligen tillräcklig, för den förkunnar Kristus. Det här är intressant att det var anden i dem som hjälpte dem att bringa fram uppenbarelse. Det här är väldigt användbart för oss idag. Det är anden i oss som hjälper oss att med hjälp av skrifterna finna Kristus. Om du gör som den här långa uppräkningen på något sätt utmanar oss till, söker Kristus, söker Jesus i hela Bibeln, så har du ett fantastiskt bibelstudium framför dig. Och det kommer att bli till en oerhörd välsignelse. Vi skulle väl kunna påminna oss igen om vad Petrus skriver i sitt andra brev, kapitel 1, vers 19-21. Det står så här: så mycket fastare står nu det profetiska ordet för oss. Alltså han menar nu när vi har sett det uppenbarat mitt ibland oss. Med andra ord, gamla testamentet blir så våldsamt trovärdigt nu när vi har sett vem det var som de talade om. Så mycket fastare står nu det profetiska ordet för oss. Och ni gör rätt i att hålla er till det som till ett ljus som lyser på en mörk plats tills dagen gryr och morgonstjärnan går upp i era hjärtan. Framförallt ska ni veta att ingen profetia i skriften har kommit till genom egen utläggning, ty ingen profetia har burits fram genom någon människas vilja, utan ledda av den helige ande har människor talat vad de fått från Gud. Denna frälsning var det som de sökte. Detta evangelium har nu förkunnats för oss genom den heliga ande, sänd från himlen, predikande genom apostlarna, det som vi har i Nya testamentet. Vad är det för en frälsning? Ja, vi har sagt att den var ett rådslut ifrån evigheten. Vi har sagt att den har profeterats genom tiderna. Vi har sagt att den är uppenbarad i Kristus. Och vi har sagt att den är förmedlad av apostlarna. Men vad innehåller frälsningen? Låt oss bara göra en snabb tillbakablick på frälsningens stora välsignelser. Vad gör Gud med en människa när han frälser henne? Ja, några starka saker som kommer till mig är på nytt födelsen. Frälsning innebär att bli född på nytt. Apostlarna undervisar om att vår gamla natur, vår fallna natur, den är föremål för Guds vrede. Paulus skriver om det andra kapitlet av Efesierbrevet. Och vi läser också om det Johannes, den som inte tror över honom, över henne, förblir Guds vrede. Så Guds vredes dom vilar över den gamla naturen. Den gamla människan är fördärvad. Och Guds svar på det är frälsning. Och frälsningen här är att man blir född på nytt. Den som är i Kristus Jesus är alltså en ny skapelse, andra Korintherbrevet. Det gamla är förgånget, något nytt har kommit. Jesus sa själv, den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike. Den som inte blir född på nytt kommer inte in i Guds rike. Och Petrus har ju själv sagt här i sitt brev, i tidigare versar, genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda har han fött oss på nytt till ett levande hopp. Att bli frälst innebär att bli född på nytt, och det får aldrig vara någonting mindre än det. Det handlar inte om naturlig putsning av livsåskådning eller etik och moral och sociala koder. Det handlar om att bli född på nytt. Att få del av gudomlig natur genom att den helige ande flyttar in och gör någonting helt nytt. Men inte bara det. Frälsningen är också rättfärdiggörelse. Det som med enkla ord kallas för förlåtelse. Att vi får bli förklarade fria från all skuld som synden har dragit över oss. Syndens skuld, syndens lön är ju döden. Och den död som vi skulle ha dött, den dog Jesus i vårt ställe. Han blev vår rättfärdighet och han blev vår ersättare. Han blev lammet som dog i vårt ställe. Paulus är klockren på detta i Romarbrevet. Kristus dog i vårt ställe medan vi ännu var syndare. Så Gud kan förklara oss fullständigt oskyldiga. Han kan förklara oss rättfärdiga. Alltså att stå, han förklara oss stå i ett rätt förhållande till honom själv. Genom det som Jesus har gjort. Rättfärdiggörelsen är något underbart som Gud gör för oss. Han tar våra synder på sig. Och dör för dem och dör med dem. Och övervinner dem genom sin död. Men inte bara det. Rättfärdiggörelsen finns också i detta att vi har iklätt oss den nya människan som är skapad till likhet med Gud. Han har iklätt oss Kristus. Och i Uppenbarelseboken bland annat kan vi läsa om de heligas rättfärdighet som var som skinande vitt linne. Som han har klätt sig i. Så han inte bara tar våra synder på sig. Och röjer undan dem en gång för alla tider. Utan han klär oss också i sin rättfärdighet. Som om vi aldrig skulle ha syndat. Och som om vi alltid skulle ha levt ett fullkomligt rättfärdigt liv. Detta är en välsignelse som är så oförskämt. Över allt vad vi kan tänka oss av välsignelser. Vi har fått en nåd som inte går att beskriva med ord. Vi är förklarade för rättfärdiga genom Herren vår rättfärdighet, Jesus Kristus, vår frälsare. Frälsningen innebär också barnaskap. Åt alla de som tog emot honom och gav han rätten att bli Guds barn. Det betyder att vi kan veta i vårt inre. Anden själv vittnar tillsammans med vår ande att vi är Guds barn. Och är vi barn så är vi också arvingar. Alltså en visshet om att vi kommer att få det himmelska arvet. Barnaskapet. Att få vara upptagen i Guds familj, omringad av syskon och få vila i faderns famn. Det är också frälsning. Det var denna frälsning de profeterade om, skriver Petrus. Men frälsningen måste också innefatta helgelsen. Helgelse är att formas och förvandlas så att man blir mer och mer lik Jesus. En frälsning som inte förlöser helgelse är ingen frälsning alls. I pånyttfödelsen börjar någonting som börjar förvandla oss och ger oss kraft att leva i seger över synd och orenhet varje dag. Och det är ett kännetecken på dem som har tagit emot denna frälsning som profeterna sökte och som apostlarna förkunnade i den helige ande. Det är ett tecken på dem att de helgas och låter sig helgas. Och slutligen, denna frälsning, den som kommer att uppenbaras i slutskedet, kroppens förvandling. En frälsning som inte berör både ande, själ och kropp och som lägger hela skapelsen under sig är inte en biblisk frälsning. Bibelns frälsning är oerhört allomfattande. En dag ska vi stå där fullkomligt förvandlade till ande, själ och kropp och till råga på allt i en tillvaro som Bibeln kallar den nya himlen och den nya jorden. Då kommer vi att förstå till fullo vad Petrus menade när han skrev att denna frälsning har förkunnats för oss. Den sista meningen är väl fantastisk. Detta önskar änglarna att få blicka in i. Vi har fått del i en frälsningsplan som är för människor. Det finns ingen frälsningsplan för fallna änglar. Det finns ingen återlösare för fallna änglar. Men för fallna människobarn finns det en återlösare. För fallna människobarn finns det en återlösning. Halleluja! Vilken underbar frälsning! Helig, helig är änglaskarans sång. Och jag ska stämma in i sången evigheten lång. Men när jag sjunger om min frälsning sänks vårt vingepar. Ty änglarna har aldrig känt vad jag i Kristus har. Amen.